En läsplatta, kan du ta med den? Knappast inte användning för den just nu. Ja, det är väl roligt att se att ordets barn gömmer sig i predikostolen. Det tycker jag var roligt att se. Eller? De flyr till ordet.
Jag tänkte att jag skulle lyfta upp Karlet där. Ja. Här har vi den nya predikanten.
Ja, jag vet aldrig vad som kan bli här, ser du. Så sätter de in ljudet. Är det för högt, Martin? Låt oss börja med att bedja. Gud, vi bara tackar och prisar dig för din heliga närvaro. Och när vi samlas i ditt heliga namn, med den heliga ande mitt ibland oss, och vi har ditt ord, och vi har gemenskapen och alla de gåvor och all den utrustningen. Idag är vi här för att söka dig, Herre, för att smaka och se att du är god, Herre. Och vi vill ha en närhet till dig idag. Vi vill komma ditt hjärta nära. Vi vill söka dig, Herre. Vi vill söka ditt ansikte, Gud. Vi vill komma inför dig och vi vill stilla oss och ta emot den viktiga del av dagen där vi avskiljer den här stunden för att liksom våran tro ska födas och att vårt hjärta ska fyllas av glädje och tacksamhet. Tack för alla böner. Tack för allt vi får lägga fram inför ditt ansikte. Och du vägleder oss och du tröstar oss och du hjälper oss. Och du är en levande Gud mitt ibland oss, mitt i den här dagen. Tack för den här fina dagen i slutet på september. Tack Jesus. Amen. Jag håller på att säga augusti, men den regnar ju bort naturligtvis. Ja, när vi tänker på Gud så tänker vi som Jesus sa, Fader vår som är i himmelen. Och då tänker man Gud som en stor patriarkisk eller en stor mansgestalt. Men vi tänker på en far. Och det kanske inte alla oss som har en bra fadersbild. Men vi tänker oss på en god fader. Jag tänker på fadern i den förlorade sonen. Han var en god fader. Han släppte iväg sonen. Men han välkomnade sonen när han hade misslyckats. Det var en god förebild. På en biblisk fadersgestalt. Om det funkar som det ska vara så har en fader två händer. En hand heter den heliga ande. Och den heliga ande är ju verksamt långt innan vi kommer till tro. Den heliga ande är ju där hela tiden och försöker oss att få uppmärksamhet på att vi bör lämna våra liv och söka Gud, söka livets mening. När vi sen kommer till tro så kommer den heliga ande över oss och vi blir födda på nytt och den heliga ande är ju med oss alla dagar. Men så här i det första steget när den heliga ande griper tag i oss så har den heliga ande den funktionen. Ska vi se, vi kanske får byta mick eller? Okej. Nu hörs det. Är den på? Ja. Lite mer kräm får jag be om. Lite mer. Där kom det. Nu hör jag mig själv i alla fall. Det är alltid roligare då. Alltså, fadern har två händer. Den heliga ande då. Den liksom för mig. Och de här två händerna. Den heliga ande på ena sidan. Och Jesus Kristus på den andra sidan. Jesus är ju min frälsare. Han har försonat världen med fadern. Han har öppnat vägen via Golgata in till faderns hjärta. Så jag kan få en ny, härlig, frisk och uppriktig gemenskap. De här två händerna, frälsaren Jesus och den helige ande, har ju en enda stor uppgift. Och det är att föra dig och mig till faderns hjärta. Att liksom vi ska föra oss in så vårat liv pulserar i samma mening, i samma takt, i samma syfte som fadern vill. Och jag har tänkt mycket på att han som skapar himmel och jord, han har ju också skapat havet, eller hur? Det står ju väldigt tidigt i skapelseberättelsen, han skapade vattnet. Och vet ni det, att havets vågor slår exakt i samma takt som ett normalt hjärta. Är inte det fantastiskt? Det finns en rytm i skapelsen. Den finns hos Gud. Och Gud vill att vi ska bejaka den. Så de här två händerna, anden som då kallar och föder oss och utrustar oss, och den Jesus som för oss och försonar oss och dör för våra synder och öppnar vägen. De två händerna har Fadern. Men idag ska vi ställa oss inför ytterligare ett. Hur ser Fadern ut? Vilket ansikte har Fadern? För att det är ju så att om en människa ska bli en personlighet för oss, så kan ju vi se ett ben och en rygg och så, en arm. Men när man ser ansiktet, så får den personen ett liv. Eller man hör rösten från någon, så anar man vilken gestalt det är som talar till mig. I Apostlagärningarna 2 talar kung David. Och det är Apostlagärningarna 2 som ändå är fylld av den helige ande. Där talar David, en profetia som David säger: du ska uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte. När jag får se Herrens ansikte. Och då var det ju så att där var ju andens utgjutande över hela Guds folket. Och nu börjar man komma dithän att man kanske skulle få se Gud. Ansiktet har ju ändå funktionen att det speglar hur vi känner det och hur vi har det. Att vi kan liksom läsa av varandra på hur vi ser ut. Vi kan vara full av vrede som handlar en i dingle, eller hur? Att liksom bli fylls av en känsla av att det här måste jag fånga, det måste jag ta tag i. Eller man kan fyllas av glädje. Underbart Hans Karl att se dig idag. Fantastiskt roligt att se dig. Alltså man fylls av en uppriktig, ärlig glädje. Vad fint det är. Sen kan man ha sorg, man kan ha miss någon. Man kan ha sorg över sig själv och sin situation också. Sen kan man uppsätta, man kan se lycka i en människas ansikte. En frid, en lycka. Och sen har vi det här som är jobbigt då när vi inte mår bra. När ansiktet stramar åt och vi bär på smärta. Ja, man kan säga att ansiktet är lite grann av hjärtats spegel. Som vi känner det, så visar vi det omedvetet på gott och ont med vårt ansikte. Det grekiska ordet för människa, antropropos, kommer av tre ord som betyder, och det är intressant, tre ord. En som vänder ansiktet uppåt. Underbart, va? En som inte bara ser på jorden, inte bara en gorilla, en apa, en känguru, utan det är någon som har sin riktning uppåt. Det tyckte jag tilltalade mig när jag läste detta. Antropos, en människa som vänder sitt ansikte uppåt. Men i det ryska ordet för människa kommer bara att ha två ord som betyder, hör här, en människa som vänder sitt ansikte mot evigheten. Det är ju ännu bättre, eller hur? Livet är inte bara här och nu, livet är mycket mer. Livet är någonting som jag får sträcka mig oerhört långt fram. Och nu när man kommer upp till min ålder, så är jag så oerhört tacksam att jag är frälst. Jag har ett hopp. Jag har en längtan. Som Gunilla sa när vi åkte förbi MF idag, så sa hon så här: ja, det är ju fantastiskt som Paulus säger. Jag kunde ändå längta till döden, men jag stannar kvar för att det är bäst för er. Och då tänkte hon på den middagen jag skulle få antagligen. Nej, det gjorde hon inte. Förlåt att jag skojar. Ja, då står det: sök mitt ansikte. Detta uppmanade Herren kung David att göra. Och då står det: ja, ditt ansikte, Herre, sök jag, svarade David och tillägger: dölj inte ditt ansikte för mig. Och om vi tänker på hur det såg ut, och det gör ju det fortfarande i världen, men ni tänker på vilken makt en kung hade. Så var det så att komma inför kungen och bli synlig inför hans ansikte, det var ju en risk också. Gjorde kungen tummen ner, så hade jag ju inget liv längre, eller hur? Gjorde kejsaren tummen upp, så fick jag fortsätta att leva. Så jag tror inte att det var så lätt att komma inför en kung. Gustav Vasa, han var rätt vred. Han hade tandröta, stackars karl. Det är därför han tog så mycket skatt för oss. Men du, han var nog inte lätt att tas med.
Så att komma inför kungen, ja, jag skulle ju bäva. Idag är det mer en artighet, hans majestät. Det är mer en artighetsform. Men om du tänker att komma inför, och tänk då att komma inför Guds ansikte, Gud som känner allting och vet dina tankar, och du kan inte dölja dig för honom. Men då säger kungen David, ja, ditt ansikte söker jag. Och det kan vara viktigt, sök du också att på något sätt forma ditt innehåll i din tro. Att du liksom på något sätt söker, vem är Gud? Hur ser han ut? Hur tänker han? Hur gör han? Och vi har många, många svar i Bibeln på detta. Och så säger han, kung David, dölj inte ditt ansikte för mig. Alltså, uppenbara dig för mig. Gör dig synlig för mig. Låt mig få se dig och ha gemenskap så att ingenting kommer emellan. Det står så här att kung David börjar dagen med att söka Guds ansikte. Han skriver så här, men jag ska skåda ditt ansikte i rättfärdighet. Som Per var inne på. När jag vaknar så står det så här, vill jag mätta mig av din åsyn. Det skulle kunna vara två människor som tycker oerhört mycket om varandra. Och man får se varandra, så liksom blir man tillfredsställd, mättad, glad när man ser den andres ansikte. Här var det Gud. Och jag kan tänka det i mitt eget personliga liv att just detta, ha en stund med Herren på morgon, om man nu kan det. Kan man göra i bilen eller på väg till skolan, i bussen eller vad man nu vill. Men att söka en stund där man på något sätt koncentrerar sig på Guds närvaro. Men jag ska skåda ditt ansikte i rättfärdighet. Och det kan vi säga om vi har Jesus i vårt hjärta. Då är vi rättfärdiga inför Gud. Och när jag vaknar, och Gunilla och jag, vi vaknar olika tider. Hon sover mycket och jag vaknar tidigt. Så vi är lite olika där. Och då kan man liksom använda den här tiden på olika sätt. Men att få vakna och mätta mig, att Gud är här. Gud är här. Speciellt om man har drömt något otäckt, är det inte förunderligt gott att vakna. Tack gode Gud att jag är på underbacka i alla fall. Eller hur? Och så får man bli av med den här, skaka av sig den här otäcka drömmen. Och så kan man mätta sig att Guds nåd och Guds sanning. Ansikte i Bibeln, det står för ett speciellt uttryck. Och det är det som är intressant. Och det kan man ju tänka sig. Ansiktet står för närhet. Man måste ju komma nära en människa för att se en människa. Man kan ana en gestalt 400-500 meter där borta. Men när den kommer nära så får jag närhet och jag ser, förstår vilken människa det är. Att söka Guds närhet i bönen och i lovsången och i ordet, det har vi ju redan gjort här. Men det är ju att liksom att sjunga lovsång, att komma i prisning inför Gud och läsa hans ord. Det är att söka Guds ansikte, att komma i närheten av Gud. Och då vi kan börja stava på och ana i vårt hjärta, aha, sån är Gud. Och idag uppenbarar han sig så här. Underbart. Inget pris tycks vara för stort för Gud för att upprätta den här närheten mellan sig själv och hela sin skapelse. Det gjorde ingenting att det var spikar. Jag tycker om den här spiken. Är du? Det gjorde ingenting att det var spikar. Det gjorde inget att det kostade törnekronor. Det gjorde ingenting att det slutade i alla fall då vid ett kors. Priset var inte för högt. Han ville försona världen med sig. Han ville föra en ny närhet in i Guds riket och i det nya Guds rikets folk. Och vad ville han? Jo, han ville visa kärlek. Med evig kärlek har jag älskat dig. Så Guds närhet, Gud är en sträng, nit älskande far, men han har oerhört mycket barmhärtighet, oerhört mycket nåd, oerhört mycket kärlek. Vad vill Gud? Jo, han vill detta. Sök Guds ansikte idag. Nu kan jag säga så att man kan ju komma Gud nära på olika sätt. Och i Bibeln så nämns den här stora massan. Massan, det här brödsbussundet, 5000 människor. Det var en massa människor som följde honom. Men de hade ett ytligt intresse för Jesus. De kom honom inte riktigt nära. Sen stod det om det 500 som uppstod. när Jesus uppstod ur gravarna. Och de var övertygade om Jesus uppståndelse, och därför uppstod de själva. Och de hade ju naturligtvis en speciell närhet. De nalkades det närheten av Jesus. Sen stod det att Jesus hade 120 lärjungar, och de hade förstått bönens betydelse, och de växer i längtan efter Herren. Sen står det om de 72 när han sänder ut dem här i Matteus 10. De predikade och missionerade och är väldigt aktiva. Sen har vi en närhet som är ännu bättre. Det är de 12 lärjungarna som följde Jesus, vad det än må kosta i vått och torrt. Och så har vi en sista grupp, den som var mest nära. Petrus, Johannes och Jakob. Det är nära, och de vill verkligen göra allt som Jesus gör. För de var Jesus den store frälsaren och mästaren. Och då kan man ju fundera, är jag i massan? Eller är jag bland de här 500, de här 120, de här 72, de här 12? Eller är jag väldigt nära de 3? Eller som Johannes, lärjungen. Han var ju största längtan, det var att söka Guds ansikte. Så det står i skriftet att han till och med låg vid Jesu bröst. Då är du väldigt nära. Och ta en kvinnlig gestalt där, så har vi Marta och Maria. Maria satt, och det har ju Glenn Hedlund predikat det många gånger. Maria satt vid Jesu fötter, som är en lärjungaposition. Och det märkliga det var att en kvinna var lärjunge. Det var det som var det stora. Det är öppet för var och en som söker Herren, oavsett kön. Det är att sitta vid hans fötter och ta emot av honom. Jag söker vid Guds ansikte, kommer vi att bli ett berörda. Vi blir inte oberörda när vi känner Guds ansikte, när vi anar hans personlighet. Och då blir vi berörda både till vår ande, till vår själ och vår kropp. Ja, hela vår personlighet. På tal om det med Romarbrevet 12:1, så frambär era kroppar till ett heligt andligt tempel. Hela mig, allt vad jag gör. Det kan vi kanske missa ibland då, och vi kan leva fel och så. Men avsikten är att vi på helt sätt ska leva med ande, kropp och själ. Och då blir vi berörda när vi söker. I Matteus 6:33. Sök först Guds ansikte, först Guds rike. Sök först Guds rike, står det där. Så ska det allt andra tillfälle. Det är det riket. Men idag talar vi om Herren själv, Guds ansikte. En annan frukt som jag tycker om av att söka Guds ansikte, det är ju det här: jubla och triumfera, eller lovsången, jublet. Och Hans Karl och Martin och jag och några till, vi satt på en hylla igår. Åh, vad roligt det är att vara musikant. Fortsätt ni och lära er att spela. Man får så roligt. Då satt vi utanför Second Hand i Uddevalla. Så är det en liten sån här brandhylla där. Och så stod det massa människor på kö. Så satt vår lilla blåsorkester korsdraget där. Och så spelade vi några marscher och många kristna fina sånger. Och så satt vi där och evangeliserade och spelade över hela Uddevalla centrum. Var inte det underbart, eller hur? Tack, prisa Herren. Ni får jubla och glädje. Inför ditt ansikte är glädje till fylles. Ljuvlighet i din högra hand är vinnerligen. Det är David återigen som säger detta. David, han har sagt mycket gott om Herren. Men han har också blivit prövad och blivit förlåten. Men han har mycket gott att säga. Inför ditt ansikte är glädje. Är glädje. En gång kom jag ihåg att jag var här och pratade om ju Hebreerbrevet 11. Att han har smort oss med glädjens olja. Eller i alla fall i Hebreerbrevet. Han har smort oss med glädjens olja. Och här är det att när jag kommer inför Gud så är det glädje. Ja, vad betyder ljuvlighet i din högra hand evinnerligen? Ja, men det är Jesus. Jesus är Guds faders högra sida. Han tar aldrig slut. Han är allt. Närvarande. Han har alltid segrat, kommer alltid att segra. Och ljuvligheten är hos frälsaren. Inte det underbart? Ordet glädje på grekiska kanske ni kan. Det betyder chara. Och det används 155 gånger i Nya Testamentet. Det betyder att det är ju naturligtvis ett väldigt centralt budskap. Glädjens budskap. Varför blir jag frälst? Jag blir inte frälst för att Gud tyckte att jag gjort fel. För det visste jag nog själv faktiskt. Eller hur? Utan undrar mig inte jag blir frälst för att Gud älskar mig. Och att han vill förlåta mig. Han vill upprätta mig. Han vill ge mig ett nytt liv. Han ger mig nya möjligheter. Gå in i en ny dimension av livet. Lämna det gamla bakom. Ta nya steg. Så jag tror inte att jag blir frälst för att vi har 10 Guds bud. Det tror jag inte. Jag tror inte jag blir alls frälst för lagen. Sen har lagen ett syfte. Det är att uppfostra oss till att lämna oss till Jesus. Och växa genom den heliga ande. Så att det här med glädje, mina människor, det är oerhört viktigt. Låt din tro fyllas av glädje. Låt det inte bli en tyst, förtegen, traditionell kristen som bara går igenom det här livet. Utan sök Gud, sök glädjen. Bli lite annorlunda, bli lite tokig, eller hur? Fyll dig av glädje. Underbart, underbart. Ja, saligt står det i Bibeln är det folk som vet vad jubel är. Det som vandrar, och Herre, i ditt ansiktes ljus. Alltså salig, det är en lycka som är mer än jordisk lycka. Det är en himmelsk lycka som redan kommer här. I min förvissning om Gud är mig nära. Han har inte övergivit mig. Ja, då går vi ett steg närmare. Vi söker Guds ansikte och säger Paulus här. Guds härlighet strålar fram i Kristi ansikte. Där har vi det, eller hur? Jesus är Guds ansikte vänt mot världen. Jesus säger så här. Ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara sig för honom. Jag tycker det är så underbart. Jesus är Guds ansikte. Och när Jesus kommer in i en människas liv så blir det lättare på något. Så var det för mig. På något sätt så fall pusselbitarna ihop. Även med Guds existens. När Jesus ber. För då kan jag tänka mig hur Jesus såg ut. Vad Jesus sa, vad han gjorde, hur han handlade. Det fanns en bild att ta efter det. Jag kunde börja likna honom och söka honom. I Kristus har Guds godhets rikedom fått ett ansikte. I vissa kulturer har man ikoner, och det oftast är ikonerna Jesu ansikte. Och man har målat dem med 7 lager färg. Och man menar på att fullkomlighetens tal är 7. Och man kan söka i bibeltexter och man kan komma nära Gud. Och Gud kan uppenbara saker i sitt ord. Till och med 7-falt. Det är stort faktiskt, eller hur? Eller 100-falt, eller hur du vill. Men då har de den här tanken att i ikonen. Ja, ikonen är ju inte Gud på något sätt. Det är bara ett hjälpmedel, eller hur? Men då kan man också kanske söka Guds ansikte. Det kan vara ett hjälpmedel. Men det kan ju, får inte vara ett hinder, men det kan vara ett hjälpmedel. I Kristus har Guds godhets rikedom fått ett ansikte. Det var Jesus, hör här, det var Jesus ansikte som gjorde att kvinnan vid Sykars brunn, hon blev helad. Hon lät krukan stå. Hon blev förvandlad. Hon har mätt Jesus mitt ute i middagshettan. Det var Jesus ansikte som Zacchaeus såg när han satt i trädet. Det förvandlade och förändrade hela hans liv. Jesus, han bryr sig inte om alla de här borgmästarna, utan han går till det trädet. Det var väl lite större än det här plastträdet. Så ser han Zacchaeus. Han ser honom. Idag, Zacchaeus, säger han. Skönt med Jesus, han bjuder in sig själv. Idag ska jag gästa ditt hus. Underbart. Ah, kanske vi skulle vara sådana. Hans Karl, idag kommer jag på middag till dig. Men då säger Hans Karl, ja men min fru är inte hemma. Mm. Ja, nu ska jag inte driva med dig, min broder. Min dyrt älskade broder. Men det var Jesu leende ansikte Jairos dotter såg när hon uppväcktes från de döda. Och det tänkte jag på. Alltså tänk dig, har ni varit med om en stor operation? Och så vaknar man efter operationen. Och det man ser då kan ge ett väldigt starkt intryck. Tänk dig, jag har varit död. Och så väcker Jesus. Så står Jesus och tittar på dig. Och det första du ser, så är det honom som har gett dig livet. Skulle inte det vara fantastiskt att få det med sig sen? Åh, Jesus, jag var nära dig. Jag såg ditt ansikte. Du hjälpte mig. Underbart. Till och med ifrån dödens rike. Man kan säga att Gud söker oss också. Gud är en sökande Gud. Just nu så läser vi Matteus och nu så läser vi om det här med han går efter det enda fåret och lämnar de 99. Han lägger stor möda vid en enda människas omvändelse. Och det ska bli stor glädje över en enda människas omvändelse. Än de andra som inte söker den. Men det ska bli stor glädje till och med i himlen om vi vänder oss till Gud. Det säger vi amen till. Amen. Halleluja. Underbart. Halleluja. Gud, han ser oss. Han vill oss. Han älskar oss. Och han är, det är en stor glädje. Tänk att vi kan glädja Gud genom att vi är avgjorda inför honom. Är inte det fantastiskt? Det står i Hesekiel. Herrens ögon sveper över jorden för att se om det är någon som är intresserad av hans kärlek. Att Gud sveper, han ser, han liksom går över församlingarna, över mänskligheten. Och ser han att här är en människa som vänder sitt ansikte uppåt. En människa söker evigheten, så ska han vara snar till att sända någon medhjälpare, en pastor. Eller vad det nu kan vara. Eller en medmänniska som ber för den. Gud sveper. Han ser över jorden. Gud är en sökande Gud. Jakob, han kämpade med Gud. Han gav sig inte för han har fått del av Guds välsignelse. Och han fick välsignelsen och gav platsen. Jakob som kämpade med Gud gav den här platsen. Han brottades med Gud på natten där. Peniel, Peniel. Och det betyder ansikte. Och då säger Jakob så här: jag har sett Gud ansikte mot ansikte. Det är ju väldigt annorlunda. Och vad är det som är risk med det? Jo, man kan dö. Man kan dö för att komma så Guds helighet så nära. Och synden är så stor. Och det är någonting som skiljer oss. Så att det kan också vara en fruktan att komma nära Gud. Men hur är det? Det går alltid bra att komma nära Jesus. Det går alltid bra att komma nära hans ansikte. För han har försonat oss med Fadern. Det är inget farligt. Annars så säger det så här, säger profeten Jesaja när han såg Guds härlighet. Ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Han hade en fruktan. Han bodde bland ett folk som inte var som det skulle. Och han var rädd på något sätt när han mötte Guds helighet. Han hade en fruktan av Gud. Gud är också herrarnas herre. Ett möte ansikte med levande Gud kan ju få oss alla att bli svaga och känna oss oerhört rädda. Och vad är det vi är rädda för? Jo, det innebär att vi står inför renheten. Vi står inför ljuset, det sanna ljuset. Vi står inför sanningen. Vi står inför heligheten. Och vi har orena läppar. Jag bor i alla fall bland ett folk med orena läppar. Så kan vi säga, eller hur? Och det är så lätt att man blir sekulariserad. Och det är så lätt att de andra smittar av oss. Så det var ju bra det här bibelordet med sinnenas förnyelse. Att det kommer över oss. Uppe på förklaringsberget visar Jesus sin förhärligade ansikte. Det som vi alla en gång ska stå inför. Det blev för mycket för Petrus, Johannes och Jakob. De kastade sig ner för marken. Och sen ringde de till alltjänst och byggde tre hyddor. Ja, de ville vara kvar i den här härligheten. Men när en människa känner Guds närhet så kastas de till marken. Och det gjorde man inför en kung. Man stod inte frimodigt upp utan man föll på knä eller la sig på magen. I ett av mycket klassiskt oratorium. Det finns ett klassiskt böneställe. Har ni prövat det? Det ligger på magen. Jag kan inte, jag är för tjock nu. Men alltså ligga på magen framlutande med händerna utsträckta och be inför Gud. En böneställning som finns i Bibeln. Jag är en mask. Jag är icke värdig att komma inför ditt ansikte. Alltså det är ett tecken på att man visar sin ovärdighet. För att Gud ska komma över en med större förlåtelse. Med större benådning. Med större sanning. Så det är lätt att de här lärjungarna som ändå fick se det här som hände på förklaringsberget, att de kastar sig till marken och så sen tänker de, oj, det här måste vi få kvar, vi ringer till alltjänst. Bra. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, skriver Johannes i sitt andra möte med den förhärligade Jesus. Då fick han sån känsla så att han var nästan död. Ja, det finns ju andra profeter, exempel Hesekiel och så. De känner ju sig så oerhört kraftlösa när Gud kommer i närheten av dem, när de kommer inför det heliga. Och det kan ju vara så med dig också ibland, att du kan känna dig svag. Men då kan ju faktiskt Gud vara nära. Det kan ju vara ett hopp i den här svagheten, att vi inte förlitar oss på vår egen möjlighet, utan vi bragar av rädsla. För vi vet att vi inte till alla stycken har varit perfekta. När lammet öppnade sjunde inseglet blev det en stor tystnad i himlen när Guds majestät uppenbarades. Vi skulle aldrig klara av, du och jag, att kunna se rakt in i Guds ansikte på den här sidan av evigheten. Han såg Herren i den här synen i uppenbarelseboken. Det är det som ska ske, bli uppenbarat. Hans hår var vitt och vit ull som snö, och hans ögon var som eldslågor. Det går igen faktiskt i Gamla testamentet. Det möter man Gud, och det möter man också nästan samma syn. Så läser du uppenbarelseboken så finns det oerhört mycket av det som också kan finnas i Gamla testamentet. Så visst håller Bibeln ihop ifrån första till sista sidan. Och varför skulle vi då inte kunna se rakt in i Guds ansikte? Vi skulle smälta bort och dö. Vi skulle inte klara detta. Om det är så många som 25 000 volt skulle komma i våran kropp, så skulle vi dö. Därför behöver vi transponera ner strömmen till 220. Och det kan vara jättefarligt att få 220 volt i sig också, eller hur? Det räcker att ta på batteriet eller på ta på tändstift i en bil, så studsar man 12 volt. Det känns bra också, eller hur? Så att vi kan inte vara i närheten av en sån fantastisk styrka, en sån renhet, en sån uppenbarelse, någonting som är så annorlunda. För vi har saknat någonting. I syndafallet tappade vi härligheten från Gud. Vi tappade någonting som Jesus vill återupprätta oss till. Detta vill säga, vi blir Guds barn återigen. Inte fel, vi har... Frälsningen gäller helt och fullt hållet här. Men på den nya sidan i Guds rike så ska vi fullkomligt bli upprättade och vara i närheten av Gud. Samtidigt, vi skulle smälta bort och dö, ja. Därför har Gud transponerat ner sitt ansikte till en form som vi alla kan begripa. En Galileisk timmermans ansikte. Jesus. Fantastiskt, va? En timmerman från Nasaret. Hur och häpna. Han kommer inte ens från palatset. Han har inte varit hos Farao. Han har inte varit hos Obama. Han har inte varit hos Putin. Han är en vanlig snickare. Men Gud hade redan planterat ner kallelsen i Jesus långt innan skapelsen. Är inte det fantastiskt? Samtidigt längtar vi efter dagen då hans härlighet ska stråla fritt. Många bilder målar den kristna. Och många bilder i Bibeln målar vilket trons löfte vi har och vilken framtid vi har och vad vi har i Kristus. Ändå kommer alla de bibliska bilderna och alla uppenbarelser, alla bönesvar som vi har haft och alla underbara lovsångstunder. Det kommer inte vara någonting mot detta slutliga, fantastiska att få se Guds ansikte och leva i evigheters evighet. Johannes gnistrande uppenbarelse når sin höjdpunkt med orden: de ska se hans ansikte, de ska bära hans namn på sin panna. Men då är inne en ny dimension. Då är vi inte här längre. Och därför behöver vi inte frukta. Jag tycker det är jobbigt. Jag har bestämt mig, jag ska jordbegravas. Något ska väl maskarna få mig, tycker jag. Eller hur? Och det käkar jag rätt bra så att jag väger lite grann också. Och jag tänkte på Foss kyrkogård, det är lite mager jord så jag tänker gödsla jorden med min kropp då. Men när jag tittar på sådana här begravningar så måste jag ändå säga, det ser skrämmande ut att man ska behöva ligga så trångt, eller hur? Och så slås tanken, men kära vän, jag är ju inte där. Jag är ju förvandlad. Jag är en ny människa. Jag är ju på en ny kropp. Men det finns ingen blås och känsla. Kanske finns en blås och känsla där. Men och då liksom på något sätt så det är mänskliga sätt att se, men så kommer det himmelska dimensionen över en människa. Men det är ju något nytt som ska komma över mig. Jag ska ju inte tänka och förnimma med samma varelse, men någonting hos dig, din själ, ska ändå vandra vidare in i en ny form. I detta att jag kan se Guds ansikte. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Det betyder att vi får se honom i vars bild vi är skapade. Vi anar skaparen. Vi anar vår djupaste identitet. Guds bilden är fullkomligt upprättad genom sonens frälsning och den helige andes liv och Guds närvaro. Och då, detta stora återseende, så står det att den mynnar ut i en underbar lovsång och gudstjänst inför Guds ansikte. Man nästan ryser när man läser Bibelns majestätiska avslutning. Det står där lite sammanfattat. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Till tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Precis det som vi gör nu. Vi gör oss rediga genom att avkläda oss allt som hindrar för att vi rätt ska fira ett bröllop tillsammans med Jesus. Som en brud som är smyckad för sin man. Och anden och bruden säger kom, kom, Maranatha, kom. Och Kristus svarar ja. Ja, jag kommer snart. Låt oss avsluta med välsignelsen som också är en parol av det här med ansiktet. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ja, tack att vi får söka din personlighet. Eller som det sjungs i en sång, känna doften av min far. Jag vill komma i din närhet. Jag vill ana dig. Jag vet att det inte är så lätt att se dig i den här jordiska formen. Men jag har ett löfte om att jag ska få skåda dig fullkomligt, uppriktigt, ärligt i det rike som är berett i evigheten. Paradiset, himmelriket. Men jag får ändå söka dig. Få längta efter dig. Så jag ber Herre, kom över de här människorna i ordet den här söndagen. Låt oss förnimma din närvaro, din ömhet, din kärlek. Att du ser med glädje på oss, Herre. Att du vill att vi ska likna dig. Vi får jubla. Vi får bedja. Och vi får krama dig och vi kanske får pussa dig på kinden, Herre. Puss på dig, Jesus. Puss på dig, Gud. Jag vill vara ditt barn. Precis som ett barn kryper upp i sin mamma eller pappas famn, så vill jag vara nära dig idag. Och låt de här två armarna föra mig till ditt hjärta. Den helige ande och frälsaren. Så att jag kan ana ditt ansikte. I Jesu namn. Amen.
Gunnar för en jättehärlig predikan. Det var för ett tag sedan som Herren talade till mig och så sa han bara ett enda ord. Är. Och jag förstod. Framtiden vet vi ingenting om. som ligger bakom kan vi inte göra någonting åt. Och ett av namnen på Gud är jag är. Så Gud är nära dig nu. Han är. Och nu också. Och nu också. Och alla dagar. Han är. Din far som älskar dig. Han är. Alltid nära dig. Amen. Ska vi sjunga något mer eller är det? Ja. Ska vi komma och lägga händerna på dig eller vill du komma fram? Och det är en lydnadshandling som du som kristen gör när du lägger händerna och ber i Jesu namn för en människa. Vem som helst är välkommen fram och vara med.